Vi säger hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av dagens juridikpodden som vi idag spelar in på onsdagen, som för många är någon form av halvdag, men för andra, vi som tycker om att arbeta, så är det som vilken dag som helst, även om det idag får röd dag, så därför poddar vi idag. Jag heter William Eriksson och med mig har jag som vanligt Stefan Wahlberg. Hur är läget?
Det är bra, jag tycker det här är spännande med ännu en lång helg i svenska våren.
Är det för mycket långhelger tycker du?
Nej, det tycker jag inte. Utan det kan ju vara skönt med det. Men man kunde kanske spridit ut dem lite bättre strategiskt över året så att vi fick någon mer långhelg under hösten. Så att människor kunde få ett litet andrum då när det är kallt och mörkt och regnigt.
Vi höll på, det var inte så länge sedan som man plockade bort pingst, va, som någon form av röd dag och flyttade den istället till vår nationaldag, tror jag. Jag tror inte alls att det är särskilt många år sedan. Pingst är väl ingen röd dag längre?
Nej, det är annandag pingst, var ju röd dag, tror jag, tidigare, va?
Precis, nu kanske det är pingstafton eller någonting.
Ja, nej, pingst infaller alltid på en helg.
Pingstdagen är såklart röd, ja, och för den är på söndagen. Men sen var måndagen, ja, ni ser, det här är spännande grejer.
Riktigt, då bytte man det till Sveriges nationaldag den 6 juni. Och då inträdde någon form av diskussion mellan arbetsmarknadens parter kring att annandag pingst var alltid en måndag, så det medförde att under löpande perioder, så många löpande år, så gav det alltid då en ledig dag utifrån ett arbetstagarperspektiv, medan den 6 juni då är infaller på olika veckodagar, så att då, om man räknade med skottår och sådär, så kom man väl fram till att var 7,34 år eller någonting i den där stilen, så inföll då den 6 juni på en helgdag, eller om det var, jag kan inte matematiken, och därför skulle man kompenseras med det, för det i motsvarande grad att man då fick lite mindre ledigt. Det var jag minns utav,
ja, diskussionen. Det är ett argument som kanske inte hade varit helt rätt att jobba med andra länder än Sverige, men må så vara. Själv har jag inför den här långhelgen varit ute och rest. Jag har varit i södra Europa. Det var 35 grader varmt och det för in oss på ett av de samtalsämnena som vi ska diskutera i den här veckans podd, nämligen en artikel på Dagens Juridik där vi har skrivit att en ettåring inte får ersättning för sån här flygförsening. Hovrätten konstaterar att barn under 2 år som flyger kostnadsfritt och utan eget säte inte har rätt till ersättning enligt den så kallade flygpassagerarförordningen om flygningen blir försenad. Och det kan man ju tycka lite vad man vill om. Jag kan ju tycka att det känns hur bra som helst eller helt normalt, eftersom, jag menar, har man inte ens betalat för sätet så blir det ju konstigt om man ska få ersättning för att det är försenat. Det låter ju jätterimligt. Vad tycker du, Stefan?
Ja, jag håller med. Jag tycker att hovrättens dom här är korrekt i 2 avseenden. Dels är den korrekt därför att de i övrigt vinner mot flygbolaget Finnair i det här fallet. Och domstolen här är lika hård som domstolarna faktiskt brukar vara i de här sammanhangen. Det vill säga de får ersättning. Men den 18-åriga flickan får inte ersättning av de skäl som du just har redovisat. Och det här är faktiskt prövat utav EU-domstolen vid tidigare tillfälle, att en passagerare som inte betalar för sig och inte har ett eget säte ska inte heller kunna få den här flygersättningen, som annars är väldigt, ska vi kalla det för, på formella grunder tydlig och säker till förmån för konsumenterna, alltså passagerarna som blir försenade. Jag har själv legat i tvist med både Norwegian och SAS kring den här typen av ersättningar, och det har aldrig behövt gå till domstol, ska jag säga, utan vi har då i slutändan efter mycket om och men alltid fått de pengar som man har rätt till. Och det är faktiskt så att om man uppfyller de formella krav som EU-förordningen ställer upp om flygförseningar, det vill säga att det ska vara ett visst antal timmar och en viss antal längd på resan rent geografiskt, så finns det ytterst små möjligheter för flygbolaget att komma undan den typen av ersättning. Och den vanligaste ursäkten som man får ifrån försäkringsbolag, och som då väldigt, väldigt många passagerare nöjer sig med eller tror på, det är att flygbolaget då anser att det ligger utanför deras kontroll för att det har varit tekniska problem på till exempel en motor på flygplanet. Och där har EU-domstolen konstaterat att om det här ligger, så att säga, inom flygbolagets skyldigheter till reguljär service och teknisk kontroll av sina flygplan, så är det inte ett skäl att slippa betala ersättning. Om det däremot ligger då objektivt sett utanför flygbolagets kontroll, till exempel till följd av att flygplanstillverkaren har kommit fram till ett fabrikationsfel och därför skickar det till flygbolaget om att ställa in flygningarna för att en motor kan lägga av, eller att ett sabotage eller terrorangrepp har så att säga tekniskt förhindrat att man lyfter, då ligger det objektivt utanför och då behöver de inte betala. Men en vanlig teknisk haveri som inträffar med jämna mellanrum på flygplatser runt om i världen, som är att en motor inte startar eller att det är någon lampa som lyser på flygplanet som, i cockpit, som indikerar att vi måste kontrollera något. Det är inte skäl för att inte betala ut ersättning.
Något annat som blir intressant nu i de här tiderna som vi lever i, för det första så är det ju fortfarande totalt haveri när det kommer till att göra pass. Och nu är det inte bara att polisen inte hänger med i sitt arbete. Nu har ju deras finska leverantör som trycker de här passböckerna som ska vara utformade på ett visst sätt något tekniskt fel, så att nu är det liksom jättelånga leveranstider. När man väl har fått en tid att göra sitt pass så är det inte säkert att man får det inom den tiden som man kanske behöver ha det för att man ska resa. Så nu går polisen istället ut och rekommenderar allmänheten att om man ska resa inom Europa till exempel så ska man beställa sina nationella ID-kort. Då ska man inte ens bemöda sig att försöka boka en tid för pass. Och sen så har vi ett totalt haveri på Sveriges största flygplats, nämligen Arlanda, där det kan ta 3 timmar att gå igenom en säkerhetskontroll för att personalen där, det är personalbrist och man hinner inte utbilda säkerhetsvakter och få godkänt av säkerhetspolisen och så vidare och så vidare. Vad är det frågan om? Jag menar, den här pandemin har ju uppenbarligen ställt till stora problem för väldigt många på både personlig plan och på ett affärsmässigt plan för många företag. Men 9 av 10 företag som så att säga klarar sig genom pandemin lever ju idag ganska bra och ganska gott, för vi är ju tillbaka på ganska normal standard i många avseenden, även om vi har krig i Ukraina och sådär. Men hur är det möjligt att Sveriges största flygplats och Sveriges största myndighet, polismyndigheten, inte verkar ha kunnat förutse att det här skulle hända när pandemin var över, så att säga?
Ja, det här är ju, som jag pratar i våra juridiska termer, så är det här ett konstigt samhällsurium av någon form av offentligt rättsligt haveri, men även civilrättsliga frågor beträffande då det vi nämnde alldeles nyss som flygplansförseningar, men också i någon mening det är privata flyg, förlåt mig, det är privata bolag som är av Swedavia anlitat för att hålla säkerheten på Arlanda flygplats. Det är ju där det havererar, och de har visserligen sina ursäkter och förklaringar till det här, men jag vet inte hur långt man ska acceptera det här totalhaveriet på resefronten utifrån ett konsumentperspektiv och utifrån ett skattebetalarperspektiv. Och vad är egentligen en flygplats som tillhandahålls för att kunna lämna riket för turistresor och andra businessresor och så vidare? Och i det perspektivet så kan man ju då säga att det här är helt oacceptabelt. Och jag tror inte, utifrån de diskussioner som vi i åratal har haft, inte minst i den här podden, när det gäller då till exempel polisen, att en fråga som pass någonsin skulle kunna segla upp och bli faktiskt till och med politiskt känslig för justitiedepartementet och justitieminister Morgan Johansson, som den har blivit här. Därför att det har varit, i förhållande till gängskjutningar och allting sånt här, så har det framstått som någon närmast administrativ verksamhet som polisen ägnar sig åt och som egentligen inte polisen borde ägna sig åt, varken polisens egen uppfattning eller för övrigt min egen uppfattning också, kan jag säga. Men nu har de det på sitt bord som passmyndighet och det fungerar inte. Det har havererat av olika skäl, och då tror jag att så enkelt att människor efter en pandemi inte har kunnat då använda det här vanliga passet med de normala väntetider som finns för att åka på de efterlängtade semesterresor som man inte kunnat göra under pandemin. Det handlar ju om vanliga svenskar, och det här blir ju en politisk fråga till slut.
Ja, men det handlar ju inte bara, det är så lätt att det blir fokus på de här rekreationsresorna eller semesterresorna som folk ska åka på. Ja, det är klart att det är viktigt att folk ska få åka på semester, men det handlar ju om andra saker också. Jag menar, vi har ju flyglinjer i Sverige där man visserligen då kanske kan resa med något körkort eller sådär, men som det finns krav på att de här flyglinjerna ska finnas. Det är liksom, det upphandlas och man ska flyga de här flyglinjerna. Det finns stora svenska företag, regeringsföreträdare måste ju också kunna resa. De kan inte stå 3 timmar i en kö. Alla får inte använda regeringsplanet. Vi har ju andra människor som jobbar med funktioner som är viktiga för att Sverige ska fungera. Jag menar, det funkar inte om det är så här. Och Swedavia är ju liksom naturligtvis ett privat företag, men det ligger ju i Sveriges intresse att det ska fungera. Och samma sak när det gäller passen. Det blir som sagt väldigt lätt att fokus hamnar på att det är någon stackars Agda som inte får åka på sin semesterresa till Gran Canaria. Ja, det är jättetråkigt, men det är inte där problemet ligger.
Alltså, du har ju helt rätt, rent formellt är Swedavia ett privat rättsligt subjekt, men det är ägs utav staten, vill jag undersöka. Så att det är ett aktiebolag, det är inte en myndighet. Samtidigt så blir det här då, det här har diskuterats och det är stora oklarheter. Jag är lite nördig på det här området just, men oklarheterna rör till exempel, är flygplatskontroller, alltså security på flygplatserna i Sverige, är det myndighetsutövning? Den frågan är inte ordentligt utredd. Va? De har å ena sidan krav på sig att hålla en hög säkerhet vid inpassering till flygen. Va? Men även om det följer utav lag och internationella förpliktelser och sådär, så är det tveksamt vilka befogenheter har de egentligen. Och ja, måste man underkasta sig en kroppsvisitation egentligen, annars får man lämna flygplatsen, så det är ju frivilligt. Ja, men då kan jag inte ut och resa och så vidare. Så det är väldigt, väldigt mycket i det här som på, från grund och botten konstitutionella frågor upp genom den offentligrättsliga cirkusen och hela vägen in i civilrätten och vem får egentligen göra vad och vem är ansvarig för vad och vem är skadeståndsansvarig om man missar ett flyg till följd av att man inte har kunnat uppfylla sina förpliktelser genom den flygplatsavgift som man faktiskt för varje flygbiljett betalar och då ska kunna förvänta sig att Arlanda fungerar på ett fullgott sätt.
Vi flyttar fokus från Arlanda till någonting som låter nästan likadant, men till advokatsamfundet. Men den här gången ska vi inte prata om advokater och inte kritisera några advokater, utan vi ska prata om ett remissvar som har inkommit från advokatsamfundet. Och det handlar om ett förslag som har kommit från regeringens utredare som har lämnat några sådana när det gäller regelverket för utredningar där barn misstänks för brott. Och i det här så kallade betänkandet så föreslogs bland annat att det ska införas en ny huvudregel om att åklagare ska väcka bevistalan när barn under 15 år misstänks ha begått brott med minimistraff om 5 års fängelse samt att det ska vidtas åtgärder som innebär att fler brott som begås av barn under 15 år ska utredas av polis. Advokatsamfundet tycker dock inte att domstolarna bör pröva fler misstänkta brott där barn under 15 år är misstänkta. De argumenterar för att domstolarna inte är anpassade för att hantera barn i brottmålsprocessen samt att ett sådant förfarande kan ses som en eftergift åt de samhällskrafter som ropar efter hårdare tag mot barn och unga i gängkontext. Stefan, vi har tidigare pratat om bevistalan när det rört en del uppmärksammade fall där man har misstänkt att väldigt unga barn har begått allvarliga brott. Vi har också pratat om det i kontexten att det till exempel inte gjorde så när det gällde de här bröderna som misstänktes ha mördat den här unge Kevin för många år sedan och så. Jag tror att vi båda då i de diskussionerna har sagt att det är ju bra både för samhället och det kanske är bra för den enskilde ungdomen att såna här saker utreds på ett korrekt sätt, att man prövar i domstol men att det sen inte ändå leder till några reella sanktioner mot personen i fråga, vilket kanske också kan vara en bidragande orsak till att en ung person då blir mer villig så att säga att berätta hur det verkligen har gått till och man inte behöver vara rädd för att drabbas av ett straff eller sådär. Är du för eller emot advokatsamfundets argumentation i den här frågan?
Oj, jag har varit väldigt digitalt binärt. Jag är för en gångs skull inte överens med advokatsamfundet i en fråga som på något sätt har med rättssäkerhet och det slutande planet att göra. Jag tycker precis tvärt emot advokatsamfundet här. Jag sa det för det tidigare. Jag ser på det på ett helt annat sätt. De pratar om det utifrån ett så att säga, repressivt perspektiv, att man ropar efter hårdare tag mot barn och unga. Jag ser det som ett skydd för de unga som anklagas för brott. Att de har en rätt att få en anklagelse om brott även prövad av domstol i det fall som det faktiskt kan få någon form av rättsverkningar att anklagelsen i sig framförs. Och det här är djupt olyckligt att vi har hamnat i, därför att vi har en straffmyndighetsålder som är 15 år. Vi kanske inte ska ta den diskussionen här och nu huruvida den borde sänkas eller inte, men den har frågan också diskuterats i det här sammanhanget. Men när vi nu har en straffmyndighetsålder på 15 år och barn som då trots allt kan begå brott även om det är ovanligt, som är så pass allvarliga och framförallt blir anklagade för att ha begått så pass grova brott som mord, så är det enligt min uppfattning rimligt utifrån barnets perspektiv, utifrån barnets rättigheter, att en oavhängig oväldig domstol kan pröva den anklagelsen av brott, i synnerhet när anklagelsen i sig, som jag sa inledningsvis, kan få rättsföljder för barnet i form av sociala ingripande åtgärder mot familjen och så vidare. Så att jag delar inte alls samfundets uppfattning kring det här, utan ser det snarare som en rättssäkerhetsgaranti för barnet. Sen kan man då ställa sig frågan, ska det överhuvudtaget kunna få rättsverkningar? Ja, i ett socialt fungerande samhälle så kanske det är rimligt att barn som har begått väldigt, väldigt grova brott, om det kan klarläggas att de har begått brotten, faktiskt ska bli, i varje fall kunna bli föremål för ingripande sociala åtgärder.
Men advokatsamfundet hävdar ju här att alltså domstolarna är inte anpassade för att liksom sköta eller driva brottmålsprocesser när det gäller yngre barn, alltså barn under 15 år. Det är ju ett argument. De har också ett argument där de säger att det leder som sagt inte till någon reell sanktion, vilket gör att det blir bara stigmatiserande, och det enda man vill göra är att fastslå att ett väldigt litet barns skuld eller oskuld. De säger istället att strunta i bevistalan i fler fall. Fokusera istället på att göra goda polisutredningar där man mer eller mindre kan fastslå att det här eller det här har hänt, så behöver inte barnet riskera att stigmatiseras av den här domstolsprocessen. Jag tycker det är ett ganska bra argument.
Ja, men varför skulle man stigmatiseras mer av att en domstol faktiskt slår fast någonting än att en polisman eller förundersökningsledare slår fast att det sannolikt är på ett visst sätt? Vi har inte ett system där polis och åklagare är både förundersökningsansvariga och domare, utan vi har ett system som även barn bör kunna åtnjuta. Jag tycker det, jag förstår argumenten, jag förstår vad du menar och jag förstår vad samfundet menar, men jag tycker inte att det här är hållbart. Sen menar inte jag att vi i parti och minut ska ställa barn så att säga inför rätta i domstol, för det har vi ju varken tid eller resurser till, utan det är ju de här allvarliga fallen som är, de är så exceptionellt ovanliga på marginalen att det här inte är ett större systematiskt problem, men det blir problem i varje enskilt fall. Sist men inte minst så vill jag nog faktiskt peka på också att det faktum att domstolarna inte är inrättade för eller vana att hantera sådana här mål kan ju aldrig utgöra ett skäl till att man inte skulle kunna införa då en ny typ av mål. Då får man väl anpassa domstolarna utifrån det. Precis som man anpassar annan, då vare sig det handlar om myndighetsutövning eller rättsskipande verksamhet. Man inrättar till och med egna domstolar för vissa ändamål, så kallade särskilda domstolar, till exempel patent- och marknadsfrågor och migrationsfrågor. Då får man väl i så fall säga att Stockholms tingsrätt har en särskild avdelning som ska pröva bevistalan för barn under 15 år, vilket kommer att vara väldigt ovanligt. Men...
ja, absolut. Men jag menar, advokatsamfundet lutar ju sig mot hur systemet ser ut idag. Det är väl ingen i det här betänkandet, antar jag, som har sagt i så fall att domstolarna ska anpassas på ett bättre sätt. Så att det är ju inte advokatsamfundets sak att bestämma det. De kan ju bara argumentera för hur systemet ser ut idag. Så på det sättet är det väl rimligt. Och jag menar, vi hade ju senast här igår, när vi spelar in den här podden, så la man ju ner en förundersökning som var riktad mot ett barn under 15 år som misstänktes för grov mordbrand när en radhuslänga tog våldsam eld här tidigare i maj, och man hade gjort en jätteavancerad liksom utredning där man hade hållit massor av vittnesförhör och tittat på den här personens telefon och gjort analyser av det och platsundersökningar och sådär. Och jag menar, det kanske räcker.
Ja, alltså nu, så här.
Det är ju stigmatiserande nog. Tänk att vara under 15 år och misstänkas för grov mordbrand, och så ska man underkasta sig den här typen av tvångsmedel, det vill säga lämna ifrån sig sin telefon och förhöras och så vidare och så vidare. Och sen så visar det sig att det man har sagt hela tiden, det var inte jag. Nej, men det var inte du.
Men alltså man får backa ännu ett steg och säga så här, att det finns en anledning till att vi har en straffmyndighetsålder som nu råkar ligga på 15 år. I andra länder är den lägre och i vissa är den till och med högre, så vitt jag känner till. Men det här bygger i grund och botten på att vi har en uppfattning och en samsyn kring det som vetenskapligt är fastslaget, nämligen att barn under en viss ålder har begränsad eller i vissa sammanhang ingen impulskontroll på det sättet som vi vuxna förväntas ha, och de kan inte då heller ha den livserfarenhet eller klokskap, om man nu kallar det för det, som innebär att vi kan inse konsekvenserna av våra egna gärningar. Det vill säga en mindreårigt barn som då leker med tändstickor, vilket man naturligtvis inte får göra, kan inte överblicka konsekvenserna av att man kanske i slutändan tänder eld på en hel radhuslänga. Och hade det varit du eller jag eller någon annan vuxen som hade gjort det, så kunde vi då klandras för både att oaktsamt, men kanske till och med likgiltighetsuppsåt ha orsakat den här branden. Men det är omöjligt att göra med ett barn, och då kan man fråga sig, är det då så klandervärt att ett barn leker med tändstickor, att det i sig ska så att säga rendera en anklagelse om grov mordbrand, va? När det egentligen dock trots allt bara handlar om att barnen har gjort det som kanske vi alla har gjort, någon gång lekt med tändstickor som man inte får göra eller fick göra eller när jag var barn.
Och vart vill du föra det resonemanget? Att det är bra med bevistalan? Eller
nej,
att det är
dåligt? Jag vill föra resonemanget till det som är själva grunden för att vi har en straffmyndighetsålder, nämligen att det är inte lika allvarligt, eller rättare sagt, det som vi idag bestraffar enligt rättstraditionen är ju framförallt så är de bakomliggande omständigheterna, eller det man normalt kallar för motivet. Det är ju det som utgör så att säga allvarlighetsbedömningen, inte effekten av en viss gärning primärt. Och det innebär att om du inte kan överblicka effekten av gärningen, som barn inte alltid kan göra på samma sätt som vuxna, så behöver inte gärningen i sig, bara för att den får en hiskelig effekt, vara så klandervärd att barnet måste underkastas ingripande sociala åtgärder. För att normalt så leker barn med tändstickor och ingenting händer, eller man lyckas släcka den lilla eld som uppstår i en papperskorg eller någonting, och så är det ingen som blir omhändertagen eller får sociala insatser för den sakens skull. Men bara för att det inte fanns någon där som kanske då kunde släcka den här lilla elden eller stoppa det här, så det blev till en katastrofbrand, så innebär det inte att själva gärningen i sig är så klandervärd att barnet nödvändigtvis måste så att säga betraktas som en mordbrännare utan att få ett straff för det.
Nej, men det är det jag menar. Då räcker väl att man gör en rigid polisutredning istället och konstaterar vad som har hänt, och så kan man väl lämna saken där. Då behöver man inte hålla på med någon bevistalande process.
Jag bara förstår inte varför just det skulle vara, varför en polis som slår fast någonting skulle vara mindre stigmatiserande än att en domstol slår fast någonting.
Ja, för det är en helt annan process. Då ska du ju sitta där i domstolen och det ska vara media på plats kanske och allt möjligt. Så
det är ju en allmän kritik i domstolsväsendet i känsliga frågor. Så absolut, jag förstår argumenten och jag delar dem inte i sak, i uppfattning.
Bra.
Är det bra?
Det är ju jättebra.
Ja, jag har olika uppfattningar. Ja.
Nu till en annan, får man väl säga, klassisk fråga, Stefan. Vi har haft en debattartikel här med den ganska hårda och väldigt intressanta rubriken "För fattig för rättvisa" på Dagens Juridik i veckan. Och den handlar om det här med att ens privatekonomi potentiellt sett kan påverka ens möjligheter att få rätt i domstol. Vi behöver inte gå in exakt på vad den här debattartikeln handlar om, men frågan är ju naturligtvis extremt intressant för den som är intresserad av rättvisefrågor, processrätt, och som kanske läser Dagens Juridik och lyssnar på den här podden. Nämligen, bör det, får det, ska det, eller bara är det så att din privatekonomi påverkar din möjlighet att få din sak prövad på ett korrekt sätt? Vad säger du, Stefan? I Sverige här pratar vi om det.
Alltså, varje annat påstående vore ju en lögn. Alltså, det är ju inte på marginalen bedömningsfråga där, utan så är det ju. Människor är idag, jag ska inte säga livrädda för de flesta kommer inte kanske i närheten av det, men i den mån man närmar sig en rättsfråga som kan behöva prövas i domstol, så är väldigt, väldigt många, både privatpersoner men även småföretagare, livrädda för att hamna där, därför att det är så dyra processkostnader. Va? Jag menar, vi undantag för de här små målen, alltså förenklade tvistemål som det heter nu för tiden, där då tvisteförmåns värde inte får överstiga ett halvt prisbasbelopp, det vill säga någonstans 20, vad blir ett prisbasbelopp, är 44 000 idag tror jag, så det handlar om alltså 22 000 kronor. Där blir det ju inga dyra rättegångskostnader, för det ska ju prövas utan rätt till ersättning för juridiska biträden och så, mer än en timmes rådgivning och stämningsavgiften. Men i andra ärenden som många gånger kan överstiga ett halvt prisbasbelopp, när det handlar om allt från konflikter med kanske entreprenörer och hantverkare till annat som inte är direkt hänförligt till så kallade småmål eller förenklade tvistemål. Där springer det iväg. Och det är inte mer än någon vecka sedan vi hade en artikel. Jag hade gjort en intervju med verkställande direktören för en av Sveriges största advokatbyråer, nämligen Vingens advokatbyrå. De har ju extremt stora klienter, börsnoterade bolag och sådär, och jobbar med miljardaffärer. Men Maria Pia Hop då, som hon heter, hon var ju själv kritisk till och tyckte att det kunde bli absurt när det i vissa mål överstiger då, alltså advokatkostnaderna slutar på ett belopp som är högre än det belopp man tvistar om. Och i framförallt småmål så det måste finnas en rimlighet att kunna få tvister prövade utan att man ska behöva vara rädd för att det här skenar så att jag inte har råd med det. Och då kommer vi till grundfrågan i det här, har det blivit för dyrt att processa? Ja, det har blivit för dyrt att processa. Man kan verkligen diskutera om det här komplicerade, juridifierade systemet som vi pratar om veckovis här i den här podden och skriver om i Dagens Juridik verkligen är till gagn för medborgarna. Och i grund och botten handlar det här också om det som enligt Europakommissionen kallas för equality norms, alltså möjligheten till att strida på lika villkor. Och det är helt uppenbart att en privatperson inte har den likvärdiga möjligheten när det gäller att slåss mot till exempel ett bolag. Inte minst på den enkla grunden att bolaget får först och främst lyfta sina advokatkostnader när det gäller momsen, den får de tillbaka. Och sen får de dessutom dra av kostnaden för advokaten i sin rörelse om det är en del av näringsverksamheten. Medan privatpersoner man processar mot både måste betala momsen som inte är naturligtvis avdragsgill för privatpersonen och därutöver inte får dra av sina advokatkostnader. Så att utöver att en privatperson redan är i underläge mot ett företag i en till exempel tvist, vilket man har försökt kompensera med en del konsumentlagar av typen konsumenttjänstlag, konsumentköplag och liknande, men det räcker ju inte, så har man då även ett ekonomiskt underläge, och det här är djupt olyckligt.
Men det finns ju flera problem med det här. Nummer ett så blir det ju ett problem om alla företag vet att man behöver inte göra några eftergifter överhuvudtaget mot en privatperson, för att de kommer inte våga stämma oss som företag för de vet att vi inte har råd. Det är ju ett stort problem tycker jag. Å andra sidan, så om vi tittar på det som kanske mycket av den här debattartikeln handlade om, att man får kanske ett myndighetsbeslutat som gäller dig då, och sen så känner man att nej, men jag har nog kanske inte råd att gå till domstol med det här beslutet och få det omprövat. Samtidigt, hade det varit helt gratis, hade det inte kostat några pengar överhuvudtaget, då hade ju myndigheterna inte fått göra någonting annat än att bara processa om beslut som man har fattat. Någon gräns måste det ju kanske finnas, annars skulle det kunna bli orimligt. Man behöver inte vara, liksom, det finns ju rättshaverister, det känner vi alla till, som driver den här typen av tvister och ägnar hela sitt liv åt det. Det kanske skulle finnas ännu fler sådana om alla bara skulle okynnes processa mot staten hela tiden. Eller kan du ha någon förståelse för det?
Alltså okynnesprocessen ska man inte göra, men den största rättshaveristen rent kvantitativt är naturligtvis staten.
Naturligtvis, men samtidigt är det så att det finns väl en anledning till att det finns en ansökningsavgift om man till exempel ska vända sig till och stämma någon i en vårdnadstvist eller vad det nu kan vara. Att, jag menar, hade vi inte haft någon form av liten gräns, då hade det ju varit ohållbart.
Det är riktigt. Det här är på marginalen, men det kan man ju verkligen diskutera om vi inte borde införa en processavgift, en administrativ avgift för att processa i förvaltningsdomstol. Det har vi inte i Sverige idag när man ligger i, och då ska man kunna tänka sig att man lägger den avgiften på en nivå som ungefär stämningsavgiften är på allmän domstol.
Ja, men 900 spänn.
Ja, 900 kronor va. Vilket i sig naturligtvis skulle avhålla en del från det du kallar för okynnesprocessande. Det här är du helt... är med dig helt och hållet. Det är dessutom en överkomlig avgift att betala om man har ärliga och uppriktiga avsikter att faktiskt få rätt i en process. Då skulle man till och med kunna säga att ja, då får man tillbaka den om man vinner mot myndigheten. Då kanske man till och med skulle kunna höja den till 2000, vad vet jag, och säga så här, men där kanske går någon gräns. Va? Men det är en större fråga då om huruvida man ska ha rätt till faktiskt advokat i förvaltningsprocessen i ärenden där man inte har det idag, även om man vinner. Och det är en helt annan diskussion som kanske vi inte ska ha här och nu. Men den har ju varit het, inte minst i advokatsammanhang. Varför ska man inte när man processar mot stora stygga staten ha samma rätt till advokathjälp som i allmän domstol? Medan när staten har tillgång till juridisk expertis inom både sina myndigheter och i övrigt som man kan ta till.
Men kan man inte se andra problem med det här? Skulle inte en sån här fråga kunna resa andra diskussioner av typen, borde man som privatperson från ett tidigare stadie i livet utbildas i någon form av grundlig juridisk kunskap. Ju mer samhället blir juridifierat, det vill säga juridiken styr, lagstiftningen är extremt central, allting handlar mer och mer om juridik, borde man inte i grund och botten ha lite större kunskap? Jag menar, i skolan idag, man lär sig ju kanske någonting om hur lång reklamationstid man har på ett par jeans som har gått sönder, men annars är det inte mycket mer juridik man lär sig om man inte till exempel på gymnasiet eller något liknande går någon lättare juridisk översiktskurs, och sen så kanske någon läser det på universitetsnivå, för det kan vara bra att ha, är det många som tänker och sådär, men i grund och botten är ju många ganska okunniga inom juridik, grundläggande mänskliga rättigheter. Många av de här typerna av beslut som man kan drabbas av som privatperson från staten, vad det nu kan handla om, skulle man ju potentiellt sett kunna driva själv utan ett juridiskt ombud, utan att vara jurist.
Så här, alltså det du säger är ju otroligt intressant, därför att när jag var barn så läste jag gärna, och gör faktiskt fortfarande med viss nostalgi, de fina seriealbumen som handlar om cowboyn Lucky Luke. Och i en av dem så finns det en person som i det gamla Vilda Västern säger att den som kan lagen aldrig komma åt. Och det kan man tolka lite hur man vill. Men det där har följt med mig, inte minst i mitt liv senare. Och till och med producerat en tv-serie för ett antal år sedan. Där det här blev en slogan. En programledare som heter Mika Alonso som tog till sig det och brukade avsluta programmen med just det påståendet. Och det stämmer rätt bra. Det vill säga, kan man lagen så kan lagen aldrig komma åt den. Och med lagen menas då kanske framförallt att man så att säga, behöver inte gå och oroa sig för att någon annan med hjälp av lagen som kan den bättre ska kunna slå en i huvudet med den. Och det här vet ju både du och jag och andra som är i den här branschen, att man kommer väldigt långt bara på grundläggande kunskaper om hur rättssystemet fungerar. Och kan man därutöver den materiella delen och den formella delen av juridiken, så kommer man ännu längre. Därför att det institutionella övertag som stora aktörer har, till exempel företag, och inte minst när man använder sig av advokatbyråer som skickar förtäckta hot till mindre företagare eller privatpersoner med hot om stämning, då vet man att det här fungerar i 9 fall av 10, därför att människor är så hiskeligt rädda att behöva hamna i domstol med tanke på att man tror att det ska bli väldigt, väldigt dyrt. Va? Och där är ju min privata eller personliga erfarenhet att slår man tillbaka med samma mynt, vilket jag då har gjort ett stort antal tillfällen i mitt liv när man har hamnat i sådana situationer mot myndigheter eller företag, det vill säga man visar att jag kan systemet, jag kan juridiken. Oj, då backar de ofta direkt, va? Och det var de inte beredda på. Det vill säga, de är rätt strykrädda, de här som normalt är vana vid att åtnjuta ett institutionellt övertag genom sin storhet. Och inte minst de här breven från advokatbyråer som ibland kan tolkas som att det här finns ett enda svar på, det att det du gör just nu är fel. Om du inte upphör med det här så kommer rättsliga åtgärder att vidtas. Och så visar det sig många gånger att det de påstår är till att börja med inte alls så ostridigt enkelspåret som en advokat som tillvaratar en klients intresse faktiskt skriver. Men i andra hand så kan det då till och med visa sig vara direkt fel, vilket jag har varit med om flera gånger. Och då pratar vi om några av de största advokatbyråerna i Sverige där jag har hjälpt företagare som har fått hotbrev om saker och ting.
Jag tänker att när man läser en sån här debattartikel som då var på Dagens Juridik, så kan man ju nummer ett förfäras över att det ser ut som det gör. Det är fruktansvärt om människor känner sig maktlösa på det sättet att man inte har råd att anlita en advokat. Men ska man försöka angripa problemet, förutom att säga att systemet måste ritas om så att det blir billigare att anlita ett juridiskt ombud något liknande, så kan man ju titta på situationen som vi gör nu, det vill säga, ja, man kanske borde få lära sig juridik, enklare juridik tidigare, få en bättre förståelse för hur samhället är uppbyggt, förstå vad en domstolsprocess innebär, kunna ta till sig enklare lagstiftning och kanske förstå hur man i en process skulle kunna åberopa den åtminstone i en skrift till en myndighet och ställa upp den på ett sätt så att det blir begripligt för den som ska läsa den, att man kan se vilka argument den här privatpersonen har. Det är ju en fråga som man måste lyfta, för jag menar, tror inte att det här med rättsskydd och billigare processer är någonting som kommer vara på plats imorgon. Om ens någonsin, utan det är, och man kanske inte kan lägga kravet på varje enskild person, att man själv ska ta till sig det här genom internetsökningar och liknande, utan jag tycker att man skulle kunna ställa ett ökat krav på juridisk utbildning i skolan just när samhället blir mer och mer juridifierat. Juristerna får större och större makt hela tiden, men utbildningsinsatserna har inte ökat i takt med den ökade juridifieringen.
Ja, alltså vi pratade tidigare här om till exempel flygförseningsersättning från de stora bolagen, och jag nämnde redan där att man har en i praktiken då ett exempel på det jag kallar för ett institutionellt övertag. Det vill säga man bara avslår en ansökan om att få ersättning med hänvisning till någonting som då saknar juridiskt stöd, nämligen att det var fel på en motor på flygplanet. Ja, men det här är ju prövat över EU-domstolen. Hade människor bara känt till det så hade de här 9 av 10 som godtar den förklaringen kunnat få sin ersättning bara genom att med vändande post påpeka detta. Vilket jag då själv naturligtvis har gjort i ett antal tillfällen mot de här både som jag sa SAS och Norwegian. Men om man lägger där till att bolagen ska jag säga i de sammanhang jag har varit inblandad har haft väldigt långa handläggningstider utav detta, och när jag påpekat det till flygbolaget att ja, men jag har inte fått svar på det här som inom den tidsfrist jag hade satt upp, och då har jag fått till svar att ja, men vi har en handläggningstid som är 5-6 månader, men det accepterar inte jag. Ja, det är så våra regler är. Och då ändrar man det här brevet och så skriver man över en rubrik på brevet, skriver man utkast till stämningsansökan. Och då får man pengarna på en dag eller en vecka i varje fall.
Ja, men det största beviset på att människor inte har den kunskapen, det är att vi har ett eller kanske två eller tre företag som omsätter mångmiljonbelopp varje år på att bara ha en standardiserad sån här precis det du hänvisar till här, så att man själv bara skickar in sina uppgifter till det företaget och låter dem göra jobbet, och sen tar de 25% av den här pengen som du ska få tillbaka. Jag menar, och hade människor har haft bättre insikt i hur den här typen av juridik fungerar, så hade det varit betydligt enklare. Och nu kommer jag säga en sak som låter som att hela den här delen av podden har varit en enda stor plugg. Men både du och jag har ju varit involverade i ett projekt som heter Juridik för alla, där det finns väldigt lättillgängliga juridiska kurser som man kan ta del av på YouTube helt gratis i de 9 vanligaste rättsområdena, alltså allt ifrån hur regeringen och riksdagen är uppbyggd till vad som händer om man blir misstänkt för brott eller om man förtalar någon på Instagram, som man kan titta på. Och det är väl en bra rekommendation till den som inte är jurist och lyssnar på den här podden och som känner att de kanske inte har full koll på sina rättigheter och skyldigheter och sådär, att man går in där och kollar, för då lär man sig ganska mycket.
Ja, eftersom du ändå då marknadsför vårt systerprojekt som vi båda är inblandade i, som är ett systerprojekt till Dagens Juridik då, så är det inte bara en podd, utan det är faktiskt då 9 webb-tv-program.
Ja, det var det jag sa.
Ja. Som är helt gratis och som man kan tillgodogöra. Så finns det en liten quiz efteråt som man kan se att man faktiskt har lärt sig någonting av dem. Och det är rätt, eller inte rätt, det är några av Sveriges tyngsta namn som vi har i de här 9 avsnitten med tunga advokater, professorer, för detta justitieminister Thomas Bodström håller i statsrätten och så vidare.
Lugn nu, annars får vi reklammärkare avsnittet.
Ja,
men bortsett från det,
ett ideellt projekt, vi tar inte
betalt. Nej, det gör vi inte. Men både du och jag kan också naturligtvis hålla med den här debattören om att det är skandalöst om det är så att människor känner att de inte kan få sina rättigheter prövade i sak för att man inte har råd. Det tycker jag är skamligt för ett land som Sverige att det är så det fungerar. Ja,
men sist men inte minst, gå in på juridik för alla.
Nej, nu räcker det, Stefan. Hörrni, nu har inte vi tid med det här längre, för Stefan är en sån här som kör både halvdag och ledig på klämdag och allting, så att han är bråttom, han står i bilen, är igång här, så att vi måste sluta. Hörrni, ha en jättetrevlig helg, tack för att ni har lyssnat en vecka till på Dagens Juridikpodden. Vi hörs nästa vecka igen.
Hej.